I Faderns, Sonens och den helige Andes namn fortsätter vi våra möten och till inledningen stillar vi oss till bön. Gud, vår himmelske Fader, dina barn vänder sig till dig i många olika livsfrågor. För att lägga sin tillit till din hjälp. Visst hör du föräldrarnas böner för sina barn och barnens bön för sina föräldrars skull. Och också bönerna för de otroende vännernas skull. Ge alla kraft till att kämpa i tro till slutet. Ge den troende brodern kraft och bevarelse till att ha kraft att inte falla i synder dit själafienden alltid lockar honom. Stötta en kämpande ungdom så att han skulle få uppleva friheten i tron och glädjen. En syster ber att du skulle bevara hennes familj, hennes barn och barnbarn och att de som har förlorat sin tro, att familjen skulle bevara sin tro och att de som har förlorat sin tro skulle få tillbaka, komma in i Guds rike. Ung ber att de skulle få kraft att leva i tro fast de inte lever i en troende familj. Och en annan ung ber om att familjen skulle få bättring och att vännerna skulle förbli vänner. Och en syster ber om hjälp att orka i de svåra prövningar hon gått igenom. Nådens Gud, visst hör du de troendes böner för de otroendes skull. Vi för fram den troende makans bön om att maken skulle få bättringens nåd. Välsigna denna moder och hennes två små barn. Visst hör du också den troende systerns bön för sin broders skull och den troende moderns bön för maken och sina två otroende barns skull. Och en annan troende som ber för sin systers och hennes, att barnen också skulle få bättring och komma åter i Guds rike. Och en far ber om bättringens nåd till tre av sina barn och en moder för sina barn och deras familjer. Och en syster ber att många som har gått ut ur Guds rike skulle få bättringens nåd. Gud, ge ditt ljus, nådens ljus, lysa över för dem som vandrar på mörkrets väg. Hör också bönen från den faderns skull som har lämnat Guds rike så att han skulle få återvända till Guds rike och att återvända till att bli frisk och att återvända till arbetsmarknaden. En troende mamma ber att hon skulle få bevara sig i tron och att sonen skulle få bättringens nåd. En mor ber att fadern skulle förstå sin sjukdom och skulle söka hjälp för den skull. Och ber också för barnens skull att de skulle få återkomma till ett tryggt hem och komma bort ifrån de traumatiska barndomsupplevelserna. Ge kraft att reda ut saker som har skett på den gemensamma vandringen. Mitt Gud, de som finns i livets svårigheter vänder sig till dig. Hjälp de hemmen där kärleken har brustit. Och vi ber för att familjerna skulle få, äktenskapen skulle, att relationerna skulle bli bättre. Och vi ber också för faders skull att kärleken skulle återkomma till familjen och att familjen skulle bli hel. Och en troende mor ber om din hjälp att den tidigare kära maken skulle få återvända till familjen och få bättringens nåd. Och hon ber också om kraft i sin fostrans situation och ber också om att få hjälp av från fadern om och en man som lyssnar på distans på dessa möten ber om att modern, hustrun och barnen skulle orka förlåta honom för de brott han gjort. Vi ber att du skulle leda de unga par som börjat sällskapa, att du skulle hjälpa dem att bevaras i tron och att de skulle fritt få ingå äktenskap. En broder ber om hjälp och kraft till de svårigheter han möter på sin arbetsplats. Gud ger oss alla kraft att bemöta och respektera varandra. Käre fader, låt den unga systern få komma, frigöras ifrån de svåra upplevelser hon har gått igenom i sin barn. Och en syster ber att hennes barn skulle få komma över sina traumatiska upplevelser. Vi ber att du skulle stötta oss i att hjälpa de som har blivit utnyttjade så att de inte skulle överge sin tro, neka sin tro och att de inte skulle bli ensamma med sina svårigheter. Hör också den systerns bön att maken skulle få komma över moderns plötsliga bortgång. Hör också far- och morföräldrarnas böner och oro för sina barnbarns skull. Led terapeuters arbete så att de kan hjälpa de utsatta. Ta också emot systerns bön att hon skulle orka tro mitt ibland psykisk ohälsa. Och en mötesgäst ber för en svårt sjuk liten dotter och också för ett äkta par som har övergett sin tro och att hon själv skulle bevara sig i tron. Käre himmelske fader, många är de frågor och böner som har förts fram till Guds barns skara. Du, käre himmelske fader, vet vad som är det allra bästa för oss än var. Ge oss alla ett ödmjukt sinne att nöja oss med den himmelske faderns ledning även då den inte går så som vi har tänkt oss. Ge oss förståelse och tålamod i alla livets svårigheter. Amen. Jag har valt som tema för min predikan ur Johannes evangeliets 15 kapitel, 8 verser ifrån kapitlets början. Och orden lyder, lästa i Jesu namn, som följer. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Amen. Till en början skulle jag vilja föra fram hälsningar från den tredje och fjärde lägret, konfirmationslägret på Sikatörmes läger gård. Där hade vi möten, och en broder som var ditkallad, han höll en mycket bra predikan för konfirmanderna och deras föräldrar. Det var en konkret predikan. Och nästa dag frågade jag sen båda av mina konfirmandgrupper att vad var det predikanten predikade om igår. Konfirmanderna som i övrigt var väldigt snälla och ordentliga, och det ska ni ha tack för. Det är bra, det är kul för oss att minnas sådana här bra, lyckade konfirmationsläger. Men den här gången var det ingen, inte i någon av grupperna, som räckte upp handen. Ingen kunde berätta vad det var som hade predikats om kvällen innan, och jag lovar er att predikan var bra. Men jag väntade på svaret, och så var det en utav pojkarna på lägret som sa att jag minns i alla fall att predikanten hade ramlat ner från ett träd. För predikanten använde i sin predikan som en god teknisk undervisningsmetod. Så frågade han pojkarna om de hade ramlat ner från trädet. Och predikanten hade sedan berättat att han själv hade ramlat ner en gång. Och det här hade ju egentligen ingenting med evangeliets budskap att göra. Men med dessa ord så fick han en god inledning till och relation till pojkarna. Och av detta skulle jag vilja göra en slutledning, att vi predikanter kan nog glömma att det är speciellt mycket av våra predikningar man minns. Det är mycket som går igenom och man glömmer bort. Och det kan bli att tankar som dyker upp, minnen som dyker upp är som hos pojken att han hade ramlat ner en gång som ett litet barn från ett träd. Det kanske inte är djupare minnen än så. Men det kanske är sorgligt, men det är sant också för äldre åhörare. En annan sak som jag här tänkte börja berätta om, det är att nu återigen så lever vi i Guds rike och i Sion en tid att det är finns anledning för varje åhörare att stanna upp och lyssna på vad är det i den här tron som är det allra viktigaste för mig. Visst är det viktigt att man får komma till en sån här stor sommarhändelse. Visst är det viktigt. Det är viktigt att få träffa trosbröder från årtionden tillbaka. Att minnas tillsammans med dem. Och det är trevligt också att besöka Hemsions möten. Därför att där finns gamla bekanta. Och allt detta är ju bra, men är det här det? I den här tron som är det allra viktigaste? Det är det inte. När Jesus hade, enligt evangeliet, när han hade hållit en predikan, han hade talat hårda ord som det konstateras i Johannes evangelium. Så hade folk lyssnat och så hade de kommit efteråt. Hade de kommit fram och sagt att det här är hårda ord, det är ingen som kan lyssna till det här. Och det står att dammet virvlade när folket vände ryggen till Jesus och gick. Men Jesus vände sig till sina egna lärjungar och frågade dem: vill ni också gå bort ifrån mig? För nu är vägen öppen. Nu har de stora massorna gett sig iväg. Då han Petrus säga: Herre, vem skulle vi gå till? För du har det eviga livets ord. Vi tror och vi har förstått att du är Kristus, den levande Gudens son. Petrus följde alltså inte Jesus därför att han var en behaglig talare att lyssna till. Och inte för att han speciellt förstod Jesu predikningar, men han ansåg att den här gruppen kan jag inte lämna om jag ska rädda min själ, utan han ville vandra tillsammans med Jesus från Nazaret, för vi har ju förstått, vi tror att Jesus är Guds son, Herrens smorde konung skulle vi kunna säga, och därför följde Petrus Jesus. Vi kanske skulle säga det här på ett kanske på annat sätt, men ungefär samma tanke. Också vi i många svåra situationer och tider, som i dessa tider, så skulle vi kanske gärna ha lämnat den här grupperingen som är så utsatt för att finna en annan grupp där vi skulle få höra mindre utav påhopp och sårande uttryck. Men vi kan inte göra det. För vi vet att mitt ibland denna Guds folks skara, har vi fått lära känna Herren Jesus, och mitt ibland Guds barn, här finns Jesus och han har mött oss, och vi har fått ta del av det eviga livets ord. Och därför, för vår själs salighets skull, får vi inte och kan vi inte gå bort, utan vi vill vandra med denna skara, vid dessa källor, med dessa brödsmulor vill vi leva och föda vår själ. Vi har ingen längtan till något annat när det handlar om att saliggöra själen och det eviga livet som vi strävar efter. Här i vår text talades om Jesus sa att jag är vinstocken och ni är grenarna och min fader är vinodlaren. Trädgårdsmästaren eller vinodlaren, som det sägs i olika översättningar. Men sedan var liknelsen som predikanten använde mycket bra, därför att när han berättade nämligen att en gren i vanliga fall, om vi tänker en tall eller gran, för vinträd kanske inte är så bekant för oss, men ett trädgren, den är allra hårdast alldeles vid grenen, där det har setat en gren. Ni som har klyvt ved, ni vet att där det har setat en kvist, där krävs det en vass yxa, för där är den hård. Vi skulle kunna säga så här, att dessa trädets grenar har bundits till trädets stam med kraftiga förbund. Och Gud har satt oss, varje Guds barn, anslutit oss till denna stam och suger också vår näring ur denna stam. Och detta skedde då Gud älskade världen så mycket att han sände sin enfödde son för att ingen som tror på honom ska förgås, utan att de skulle få ett evigt liv. Vi har anslutits till vinstocken, vinträdet, så att där kommer det inte att brista. För de förbund som Gud har gett oss, där kommer det inte att brista, i den del där grenen sitter fast i stammen. Men däremot kan det brista 15-20 cm utifrån stammen. Där bryts den lättare, om det är så att den böjs vid den på ungefär där. Jag har lagt märke till att om en tallgren böjs kraftigt 15-20 cm ut, så förgulnar tallbarren och det tar inte lång tid innan grenen dör. Den dör fast den fortfarande sitter fast i stammen, men ändå kan inte livets vätskor från stammen, från vinträdet, ta sig ut i grenen, och grenen dör ganska snart efter att man har brutit dessa livets kärl som går mellan stammen och grenen. Och Jesus talar om just detta, att detta förbund, denna anslutning, den måste vi speciellt vårda. Och det här berör oss alla. Den anslutningen, denna vinodlare, han ansar grenarna så att de skulle bära ännu mer och ännu bättre frukt. Och sedan också, att om någon gren har lossnat ifrån stammen, från kärnan på vinträdet, så dör den och den torkar och den stora trädgårdsskötaren rensar bort det och samlar ihop det och där bränner man sen detta knippa av kvistar. Och detta vill ju ingen utav oss, att någon som har satts levt på detta vinträd, än fast det kanske har varit knackigt, men vi önskar ändå inte att den skulle torka ut och att den skulle klippas bort från gemenskapen med vinträdet. Det är ju någonting som är viktigt för oss personligen, men vi ber ju också för varje människas skull att de skulle lyckas med att bevara ett levande förbund med vinträdets kärna. Jag lägger gärna till här Johannes brevs ord, att om vi vandrar i ljuset så som Gud är ljuset, så har vi gemenskap, och Jesus, Guds sons blod, renar oss från allt synd. Detta handlar om samma sak, att vi behöver alltid leva i ett levande sammanhang. Vi skulle ju kunna säga att man känner rädsla, rent ut sagt, att några av våra bröder och systrar har upplevt att vi inte, att vi skulle kunna vara, att vi kan vara grenar i vinträdet fastän vi inte har någon gemenskap, någon anslutning till. Vi behöver inte Kristus som bor i denna församling. Och vi lever inte heller utav det Guds rikes evangelium som vi här, som vi här också under dessa möten fått höra och hör. De har helt annan matsäck. Och ändå så tror de att de kan vara denna grenar i detta vinträd. Det kan inte, det passar inte riktigt i detta. Därför att vi behöver vara i en levande gemenskap. Det betyder att vi lever av Jesu försoningsblods evangelium. Det som ekar här. Och det är det sista vi överger. Att vi har möjlighet bland detta Guds folk. Kan vi höra detta evangelium. Och vi kan rena vårt inre från alla synder och all smuts. Och sedan kan vi leva av vinträdets kärna och dess gödning. Och detta är denna tros allra dyrbaraste budskap som vi alla bör hålla fast vid. Det handlar inte bara om att det är nödvändigt för någon, några få, utan det är viktigt för oss alla att finnas i denna levande gemenskap. Och det innebär just att vi hör Guds rikes evangelium. Att vi hör Guds röst i Guds rikes evangelium. I vanliga fall ska man inte berätta berättelser, anekdoter i predikan. Men jag tänkte berätta. Tammerfors biskop för 30-40 år sedan före Matti Repo som var här nu. Han besökte Jämsa folkhögskola på 50-60-talet och han var speciellt insatt i förklaringen av Nya testamentet, och därför läste han ur en del ur Johannes brev, och han berättade sen att det finns sådan, det finns sådana medlemmar i församlingen som är som proteser, som är alltså konstgjorda delar, där går inte blodet runt och man har inte heller någon känsla i dem. Man skulle kunna göra som den gamla skräddaren, att han slog fast sin kniv i sin protes och folk runt omkring förundrades över vad han höll på med. Så den här fanns alltså en sådan, att det fanns medlemmar, lemmar alltså, som uppfyllde sin uppgift på något sätt. Man kan gå med en protes, och med en ledprotes så fungerar leden något sånär, det vet vi, men ändå så är det en död lem. Och jag tänker att denna biskop Kulin, hans förklaring var så bra, men ungdomarna snackade eller skrattade under hans förklaring, och jag tvingades förklara för biskopen varför detta skedde. Men anledningen till detta var något helt annat, för det var insidergrejer som gjorde att detta skedde, så det var inte predikan. Men det som jag tänkte speciellt framföra här i min predikan, det är dessa tiders människor. För vi har ofta hört, fått ofta höra, att ibland Guds barn finns sådana Guds barn som inte behöver den näring, den föda som Guds barn här erbjuder och som Guds barn lever av. Utan de försöker finna sin föda från andra håll och ändå leva som tillsammans med Guds barn. Handlar det här då om att grenen har brutits? Det finns ingen kontakt, livskontakt längre. Och så sakteliga så kommer det att ske, om inte nådens Gud får stötta upp och föra dessa människor tillbaka till det stället där syndernas förlåtelse förkunnas för alla människor, som hjälper oss att gå från liv till tro och glädjas här i tiden. Därför att det handlar inte, det är inte bara en dröm eller ett hopp, utan det kan ske att Gud hjälper någon människa att leva av tron och att glädjas i denna tid. Och därför, kära bröder och systrar, så tror jag att ni har anat vad det var jag tänkte berätta om. Att vi bör nog trycka oss ännu närmare Herren Jesus Kristus, Golgatas hjälte. Hans blod är Guds folks livskraft. Det är syndernas förlåtelses källa. Och jag talar till er om detta, om Jesus Kristus. Så vet jag att alla ni som lever av evangeliet och försoningsblodets kraft, ni ansluter kraftigt till detta Guds folks gemenskap, och ni känner att ni får del av den livskraft som vi Guds barn lever av, och ni finner broderskap, trons broderskap och systerskap bland Guds folk, och så som vi önskar att de också får bli, få del av Guds barns frihet och glädje. Här i vår text berättades alltså om att Jesus är vinstocken, och Jesus egna, de är grenar i vinstocken. Och han uppmanar speciellt att bli kvar i mig, i denna gemenskap, i vinstocken. För detta är alltså en del av Jesu avskedspredikan som han hölls här i Johannes evangeliets sista kapitel. Och där förde han speciellt fram just detta, att Guds barn skulle förbli, ha samsyn i tro och i liv, och att ingen synd och inget ont skulle få bryta loss ifrån Guds kärlek och från Guds barns gemenskap som finns här på jorden och som kämpar här på jorden i den levande tron. Och här i vår text så berättades det också om att bära frukt. Det vill säga, vinstocken, vinträdet bär ju vindruvor. Det vet ni säkert, och ni har säkert ätit också ätit av vindruvorna. Och åtminstone har jag som liten ätit frukter, och de är goda. De är frukter av vinträdet. Och nu, dessa grenar, man önskar att också de skulle bära frukt. Det kanske är nödvändigt att säga också att detta med att bära frukt, det är svårt. Därför att vi upplever själva att vi får inte riktigt, vi bär inte någon frukt. Men Bibeln berättar att någon bär frukt 30-falt och någon 60-falt och någon 100-faldig frukt. Men det hade ingen betydelse om denna gröda hade medfört en bättre tillväxt, utan det viktiga var att den hade tagit med sig frukt till Guds skara och nu Guds barn som lever här i detta vinträds gemenskap. Det är oundvikligen så, fast det är svårt att påvisa, men det är ändå oundvikligt att ingen kan leva i detta vinträds gemenskap så att det skulle vara fruktlöst. Utan varje gren som en gång är anslutet till detta ädla fruktträd, så är det oundvikligen så att de kommer att bära frukt. Det gäller bara att ha de glasögon så man ser frukten. Men den himmelska fadern ser. Ingen kan tro utan att tron skulle påverka livet. Jag har någon gång försökt konkretisera det här på följande sätt. Att vi är ju i oss själva bristfälliga och fel. Och hela världen kan se att vi är fulla av fel och syndiga. Men jag är övertygad om att om någon är ett Guds barn och någon annan kommer till honom och säger att jag skulle vilja bli fri från mitt onda samvete och mina synder, så kan jag inte tänka mig att det finns något Guds barn som inte är redo att lägga sin hand och predika syndernas förlåtelses evangelium för denna person. Det finns inte en sådan vredesman bland oss så att vi inte med glädje skulle förkunna detta levande evangelium till. Därför att det passar oss mycket bra att också han eller hon får tro, får motta detta evangelium. Guds evangelium räcker för honom. Guds barn bär frukter till den gemensamma, till Herrens gård. Men Herren ser det tydligare än vi själva. Vi ser det sällan. Men ändå så kämpar vi här i delaktighet, att leva i delaktighet av detta rikets evangelium. Och vi behöver förlåtelse nu också. När ni har samlats här i stora skaror för att lyssna till ordet, så har ni säkert känt att kommer de här möten gå förbi på ett sådant sätt att mitt hjärta inte får del av detta, så vill jag från den himmelske faderns hjärta föra fram det budskapet, att du får upplyfta ditt hjärta till att tro alla synder förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Och du, kära, som upplever att i Jesu namn och blod alla synder är förlåtna. Även du som i dig själv känner att är jag en sån här vriden, bruten kvist som har där kontakten till denna församling, till Herren Jesus Kristus, har blivit skadad på något sätt. Kanske inte är bruten, men skadad. Du får också bli tryggt tro. Dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Du får tro av hela ditt hjärta att just dig vill Jesus fästa vid vinträdet och rena dig. Och ansluta dig till levande gemenskapen så att du bär frukt till de himmelska förråden. Kära bröder och systrar, tro tryggt och modigt, alla era synder och tvivel förlåtna, och för också med er lyckliga hälsningar från dessa möten, att där förkunnades evangelium om Jesus. Och där uppmanade man alla Guds barn att leva i levande förbund med Herren Jesus Kristus, så att vi alla skulle ha samma mat och samma föda som alla Guds barn, förbli så här tryggt i Guds och hans nådeords välsignande omsorg. I Jesu namn och blod alla synder är förlåtna. Kära bröder och systrar, tro alla era synder förlåtna. Jesu namn och blod in till frid, frihet och glädje. I Jesu namn. Amen.